Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Industris ledarpodd. Idag är det onsdagen den 28 september, klockan är 13:30. Jag heter Frida Wallnor och är ledarskribent här på Dagens Industri. Och med mig i studion sitter mina två kollegor Tobias Wikström och PM Nilsson. Hallå!
Hallå, hallå!
Vi hade ju tänkt att vi skulle prata om regeringsbildningen framförallt idag. Men med tanke på det som har hänt nu i södra Östersjön de senaste dagarna så kommer vi ju att lägga en hel del tid åt det och även då utvecklingen i Ukraina-kriget som ju är en besläktad fråga. Men vi kommer också prata en del om konjunkturläget och regeringsbildningen. Men vi börjar alltså med läckagen på de två Nord Stream-ledningarna. PM, hur ser du på det som har hänt?
Jag tror att det finns skäl att se mycket allvarligt på det. Det är första gången som kriget kommer oss så nära. Det kan naturligtvis vara aktör X, men det är ju rimligt att tro att det har att göra med kriget i Ukraina. Och varför en aktör gör på det här viset, det är så höllt i dunkel och mystiskt och så. Men det man vet om rysk krigföring och rysk doktrin är att man använder den här typen av tänkande om hybridkrigföring. Och på så vis så faller det ju in i mönstret. Att man flyttar fokus till någonting annat. Man använder dolda sabotage som metod, att man slår mot energiförsörjning och så. Så att det är otäckt att tänka sig fram mot olika scenarier och var det här skulle kunna ta vägen, om det tar vägen någonstans. Säg att Ryssland har gjort det och säg att Ryssland säger att detta är rysk egendom. Det är visserligen några andra europeiska bolag som är med och äger, men det är i huvudsak det ryska Gazprom som äger. Vi har bevis för att det är ett sabotage. Vi har bevis för att gärningsmännen har utgått från Bornholm eller någonstans. Och vi har underrättelsekällor som tyder på att det är svensk bla 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 eller något, eller dansk eller någonting. Så gör ju det någonting med vårt område. Sen kan vi naturligtvis säga allt vi vill om att så inte är fallet och vi har bevis på motsatsen och sådär. Men det är ju lätt att se att Ryssland skulle kunna flytta fokus hit. Och då är det ju så geopolitiskt att Östersjön och Svarta havet hänger ihop. Förra gången man hade Krimkriget då, på 1800-talet, då blev det också ett krig i Östersjön. Och det är för att det är i Östersjön och i Svarta havet som de stora ryska transportlederna går och har alltid gått. Och det här är ju en rysk transportled som nu är saboterad. Nu var naturgas liksom,
det är också påfallande smalt där på något sätt. Man tänker att det är en öppna Östersjön, men det är ju verkligen mitt i denna enorma transportled. Det är dessutom ett sabotage av en magnitud som är helt otrolig. Mm. Om man tänker sig att den här gasledningen, alltså båda gasledningarna, är kanske förstörda för många år framöver. Det kommer att kosta miljarder att fixa detta om det nu låter sig göras. Så det är ju inte heller ett litet nålstick, det är inte en liten varning, utan det är ju i stil med att spränga en flygplats.
Men å andra sidan så är ju ingen av de här gasledningarna just nu i drift.
Nej, de är inte aktiva.
Nej, men på så sätt så kan man ju också se det som en typ av varning kanske, att det här är någonting som sker nu på internationellt vatten. Det sker mot gasledningar som inte är i drift. Så att man skulle ju också kunna se det som en föraning om vad som skulle kunna ske mot annan infrastruktur i Europa som vi är extremt beroende av just nu.
Alltså, vi vågar göra detta stora. Ja. Och att varningen skulle gå ut på just att det är den storleksordningen. Ja, det är kusligt.
Och det jag tycker också är speciellt med den här typen av attacker är ju att det är ju någonting som kommer lite grann i gråzonen när man pratar attacker mot ett NATO-land. Är det här en artikel 5-attack om vad man ser som kritisk infrastruktur i ett land som, alltså energiläget är just nu i Europa, så skulle man ju verkligen kunna se gasledningar som helt beroende för våran säkerhet. Så på så sätt, men det är frågan om ett land där, om Danmark till exempel skulle säga att det här är en attack.
Nej, jag tror inte att man kommer göra det, utan man kommer nog säga att detta är på internationellt vatten. Det är inte en dansk egendom. Det är inte, Danmark är inte inblandad i ledningen. Det är en ledning som går mellan Tyskland och Ryssland. Så från Stockholm kommer man höra likadant. Att man skjuter händelsen så långt bort man överhuvudtaget kan från sina egna länder.
Ja, nu ja. Mm. Jag bara tänker om det här skulle ske igen, och det är kanske svårt också att peka på att man har bevis för vilka som ligger bakom, och det här är en attack mot en gasledning som någon äger framöver.
Ja,
så är det ju verkligen, sätter det ju verkligen NATO i en knipa.
Ja. Eller om man börjar förstöra fler ledningar. Det ligger så mycket ledningar på Östersjön. Vi har ju viktiga elkablar till exempel mellan Nybro utanför Kalmar och Klaipeda i Baltikum. Och det är lätt att spränga dem också. För att inte tala om fiberkamerorna.
Men det här är ändå ingenting som direkt borde påverka energisäkerheten i Europa. Nu har vi ju sett att gaspriset gick upp ganska kraftigt som en konsekvens av det som hände. Men det sätter ju ändå hela sårbarheten i våran situation verkligen i blixtljuset här.
Sen kan man väl säga också, med alla dessa varningar sagda, att än så länge har ju ryssarna misslyckats med allt. De har misslyckats med kriget. De verkar misslyckas med mobiliseringen nu. De har misslyckats med den här gasstrategin de från början hade. Att de trodde att de kunde spela ut de europeiska länderna mot varandra, och de trodde att de kunde muta tyskarna med billig gas. Och därför så skulle tyskarna inte vara lojala med NATO och sådär. Alla de försöken har ju fallit. Den väst har ju hållit ihop. Och Tyskland har varit lojal, med viss tvekan i och för sig, men ändå med EU och med NATO. Så att den här ambitionen som Ryssland kanske hade med Nord Stream-projektet har inte funkat.
Viktor Orbán är väl den enda som man har lyckats muta. Men i övrigt så håller jag med dig att man har hållit ihop.
Mm.
Så vad är det du säger att det här är?
Ja, att den här krigföringen mot energi, om det nu är det, krigföringen mot energisystem kanske inte heller kommer lyckas.
Ja. Nu på fredag så har ju EUs energiministrar tillfälle att svara när man har den här sammankomsten där man ska diskutera och förhoppningsvis då besluta om de här nödåtgärderna som man har lagt fram på förslag om hur man ska få ner elpriserna i Europa. Nu pratar man bland annat om att man ska sätta ett tak på vinsterna som fossilfria bolag, elproducenter kan göra, och också elsparkrav för alla medlemsländer. Tror ni att det här som har hänt nu kommer att påverka vad som kommer ut från det här mötet?
En sak har ju aktören där nu klart för sig, och det är att den ryska gasen kommer aldrig återkomma. Det kommer inte hända igen att man kommer ha så stora energileveranser från Ryssland. Och det ökar väl skälen för att frikoppla sig från den ryska gasprisbildningen på olika sätt. Hur det ska gå till, det är så tekniskt och så principiellt speciellt så att det kan jag knappt tänka på. Men att frikoppla sig från den ryska gasen och även vad gäller prisbilden, det ligger i korten på något sätt.
Det finns ju en sak som är lite dyster med det här, och krig är ju dystert, och krig är kapitalförstöring mänskligt och ekonomiskt. Men någonstans så spränger man ju bort ett verktyg för avspänning i framtiden. Någon gång kommer ju saker att förändras i Ryssland. Någon gång kommer vi behöva knyta band igen. Och nu är själva symbolen för denna avspänningen är ju liksom sprängt stora hål i. Det tycker jag kan vara lite dystert.
Mm. Mm. Det är symboliskt.
Men jag tror också att den här frågan om energieffektivisering, det är ju i alla fall någonting som vi kan hålla på med europeer hur mycket vi vill utan att ryssarna kan lägga sig i det. Så att jag tror att det kommer bli även i Sverige viktigt framöver. Men jag tror också att det här som har hänt nu verkligen kommer att, vad heter det, allvaret i situationen. Alltså vi har ju redan en väldigt allvarlig situation på energisäkerhetsfronten. Men det här som har hänt nu, så tror jag att om det är länder som har tvekat tidigare när det gäller de här förslagen som EU-kommissionen har lagt fram, så tror jag att de tveksamheterna kommer kanske undanröjas för att man inser att nu måste vi hålla ihop, nu måste vi göra det här för att skydda vår befolkning.
Mm.
Men om vi ska zooma ut lite då till Ukraina-kriget i stort, så är ju Ryssland helt uppenbart väldigt pressad nu, och man har ju eskalerat det på
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Flera sätt den senaste tiden. De här skenfolkomröstningarna som har hållits, de är klara nu. Putin väntas annonsera den här annekteringen av de här 4 regionerna på fredag. Man gick ut med den här mobiliseringsorden förra veckan. Ryssarna både protesterar mot den och försöker fly från den. Vad kan vi vänta oss liksom i kriget framöver? Tror ni?
En sak som vi kan vänta oss och som redan har hänt är att de här nymobiliserade personerna har redan börjat dö. Det har redan kommit rapporter om det, att de skjuts nu i Ukraina. Och de kommer vara riktigt dåligt utbildade, om ens något utbildade. Så att det blir ju en ytterligare hemsk slakt på unga människor. Det andra är de här ständiga hoten som kommer från den ryska ledningen om att vi kommer inte ha några gränser för vilka vapen vi ska använda, det vill säga vi är beredda att använda kärnvapen. Och där har ju Washington nu på sistone varit väldigt tydligt att om ni gör det så kommer vi svara. Och då, jag har pratat runt lite grann idag om vad man tror, och det finns en del som tror att USA kommer då att svara med samma mynt. Så att om Ryssland använder taktiska kärnvapen så kommer USA använda taktiska kärnvapen. Men sen finns det många som tror att USA kommer svara på ett annat sätt. Att med konventionella vapen slå mot mål, men inne i Ryssland, mot ryska ledningscentraler. Det man inte vill göra är att göra om misstaget från Syrienkriget då man drog en röd linje om man använde massförstörelsevapen. Då var det kemvapen. Mm. Och sen så gjorde man ingenting, vilket öppnade porten för Ryssland att gå in. Det är så man har upplevt i USA.
Det där vill
man inte göra igen, Obama, ja. Och nu verkar ju Biden-administrationen tydligt ha sagt till Ryssland, på telefon förmodligen, om ni gör det här så kommer vi göra det här. Mm. Och vi vet om precis var ni är. Och det tar ju kriget in i ett helt okänt land. Om detta händer så har vi faktiskt, vi har ingen aning om vad det kommer att sluta då.
Men det som ligger framför oss nu tror jag på kort sikt är ju att den här, det finns ett fönster nu för Ukraina, men de har ju haft en medvind i den här offensiven den senaste tiden, och nu innan vintern kommer och innan de här mobiliserade ryssarna verkligen sätts in, så har man ett möjlighetsfönster att faktiskt ta tillbaka betydligt fler områden än vad man hittills har gjort.
Men då blir det enligt ryssarna ryskt territorium som man tar.
Precis. Och det blir en helt annan konfrontation.
Då ska liksom Ukraina annektera då. Så det flyttar ju kriget in i någonting nytt, va? Nu försvarar ju, enligt den här ryska förvridna synen, så försvarar ju nu Ryssland Ryssland. Förut så var det ju officiellt liksom en annan. Då slogs de mot nazister i Ukraina. Men nu blir det annorlunda.
Men det vi kan konstatera är att det kommer att bli sannolikt väldigt stökigt framöver. Och som vi har sett hittills på börsreaktioner och annat, så kan vi ju också förvänta oss att det kommer att fortsätta skakiga börser. Vi kommer att se upptrissade priser både på el, mat, bränsle och annat. Mm. Och vi har ju också hört nu den senaste tiden att det verkligen börjar slå också mot svenska bolag, den här lågkonjunkturen som vi är på väg in i. Och nu börjar ju också pratas då allt mer om att nu blir det osäkert säkerhetspolitiskt i Europa, det blir allt mer osäkert ekonomiskt och Sverige har ingen ordinarie regering. Är det bråttom att få till stöd för svenska bolag nu, som i likhet med det som skedde under pandemin? Tycker du på Tobias?
I och för sig, ska man ha något slags stöd så är det väl alltid bråttom, det är en akut situation. Men man ska ju inte göra om de misstag som gjordes under pandemin med de pandemistöd som riktades då. En del av dem hamnade ju fel, det blev domstolsprocesser och det blev väldigt, väldigt rörigt, och det är inte alls säkert att det så att säga gynnade rätt sorts företag. Så att det är viktigt att liksom marknadsmekanismerna får fungera. Men något stöd kommer ju säkert att behövas, och det är ju också en av de här frågorna som är lite bråttom för regeringen, den nya då, den tillträdande, oavsett vad det är man tänker hitta på för att det ska kunna träda i kraft snabbt, till exempel det här högkostnadsskyddet för el. Om det ska kunna träda i kraft i november som man har sagt, då måste man ju lösa det på något kreativt sätt beslutsmässigt i de här regeringsförhandlingarna, för nu, ja, tiden rinner iväg.
Lars Calmfors uttalade sig i en DI-intervju igår om behovet av korttidspermitteringar. Vore inte det en bra idé att återanvända?
Ja, alltså nu har ju de nya LAS-reglerna trätt i kraft, eller de gör det nu i helgen egentligen då, 1 oktober, som gör det lättare, mer tillgängligt med omställningsåtgärder. Till och med, man kan få det till och med under anställningstidens gång så att säga. Och då är ju meningen att så att säga det skyddsnätet ska ta hand om anställda i företag som får det knackigt helt enkelt. De här korttidspermitteringarna byggde ju på att man ska vara kvar i sin anställning, och staten går in och subventionerar det. Och det måste ju vara ytterst kortvarigt i så fall, för att det inte ska gynna fel delar av näringslivet. De här energipriserna tvingar ju fram en omställning, och det är ju lite knepigt varför de företag som har gjort en justering av sitt energibehov ska inte få någon utväxling av det, utan de företag som inte har ställt om är de som ska gynnas av detta så att säga. Så det är alltid besvärligt med olika typer av statliga ingripanden bland företag. Så är det.
Nej, jag tycker inte att man ska använda permitteringar. Man ska använda A-kassan. Korttidspermitteringarna användes av metallfacket i Sverige under finanskrisen ihop med arbetsgivarna och under pandemin. Och antagandet var då att detta är så exceptionellt och så kortvarigt så att vi gör en undantag från alla principer som vi annars håller i Sverige. Den här krisen som vi går in i nu har vi ingen aning om hur lång den kommer bli. Vi vet inte om den är strukturell på så vis att energikrisen kommer vara i många, många, många år. Och det kan hända att arbetsmarknaden behöver omvandlas på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Och med hjälp av permitteringar så fryser man ju hela arbetsmarknaden. Folk söker inte nya jobb på det viset som de gör om de går ut i A-kassa. Mm.
Och frågan då hur lång tid det kan dröja innan vi har den nya regeringen på plats. Idag höll ju Ulf Kristersson en pressträff efter att ha träffat talmannen, och han fick då 2 ytterligare veckor på sig att sondera och kommer att delrapportera hur det går efter en vecka. Ska vi räkna med att vi har en ny regering om 2 veckor?
Jag tyckte nog att det lät så. För Ulf Kristersson pratade om att det sen kommer en period av formaliteter. Och då tänker man sig ju att det handlar om talmannens förslag till riksdagen och regeringsförklaring och det ena med det andra. Han pekade också på den deadline som finns i budgetlagen. Om en tillträdande regering inte lägger fram en budget senast den 15 november, då blir det en prolongering av den tidigare budgeten. Det har vi varit med om en gång, nämligen efter valet 2018, va? Och då blev det ju så att den budget som fanns blev prolongerad. Sen kan man ändra på den i efterhand, men det blir ju väldigt bynligt så att säga. Mm. Så vill man ju inte ha det. Den här regeringen som tillträder vill väl rimligen ändra på en hel del saker. Så att de har, klockan tickar för dem, och det är nog en väldigt bra förhandlingsdeadline att klara det på de här 2 veckorna. Och jag har inte hört någon som har betvivlat att det skulle kunna gå. Mm.
Och hur ska man läsa det som har skett nu de senaste dagarna då? Vi har dagens pressträff, vi har talmansvalet som skedde i måndags, där alltså Sverigedemokraterna fick posten som andra vice talman, och dessutom en väldigt god tilldelning när det gäller topposterna i utskotten. Ska vi tolka det här som att SD inte kommer att sitta i regeringen, antar jag?
Ja.
Ja. Mm. Samma bedömning som har gällt för initierade bedömare hela tiden.
Mm. Någon annan uttolkning av det som har skett senaste tiden?
Det har gått bra. Verkar det som. För Moderaternas del. Det ser ut som att de har fått det som de vill ha det. Och ett annat tecken på att det går bra är att det inte läcker någonting. Inte ens från det yviga och debattglada partiet Liberalerna läcker det.
Och de 4 partierna har kommit med likalydande pressmeddelanden. De har kommit med samma, när frågan har ställts om, ja, hur ser du på om det eller det partiet ska vara med i regeringen, eller hur ser du på det eller det, då svarar alla 4 ungefär på samma sätt. Vi har samma inställning som vi gav uttryck för i valrörelsen. Och det är ju ett överenskommet sätt att svara på det. Och att man håller den typen av liksom yttre front är ju också ett tecken på att det inte är i kris på gång i alla fall i de här förhandlingarna.
Mm. Spännande. Vi ger oss där för idag. Och är tillbaka igen nästa vecka för att se om vi har någonting nytt att rapportera då. Tack PM, tack Tobias för idag. Tack alla ni som lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Polisen Mikael.
Är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och han förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.